Sommaren är slut och det är också vår sommarserie Det rara Skåne som har handlat om sällsynta djur och växter. En del av dem har vi sett, hört och till och med luktat på, men lika ofta har resultatet blivit detta.
Det är ju så att hasselmusen är aktiv främst om natten.
Och vi pratade lite tidigare om ekoxen.
Och den bygger sina bo i riktigt snoriga snor. Och därför kan det också vara svårt att komma till och se, titta efter dem. Alltså.
Ekoxen, som är en ovanlig art idag i Sverige.
Hur många hasselmöss har du sett?
Ingen.
Det har funnits ekoxe här tidigare, men under de senaste åren har vi inte gjort något sånt fynd.
Efter 2-3 veckor när den har ömsat skinn 3 gånger så ramlar larven ner ifrån blomman på marken.
Då skulle man kunna se små larver här under blomman då kanske.
Om man har tur. Jag har aldrig lyckats att hitta den någon gång.
Då ska vi gå och titta nu om vi hittar några.
Är det något kvar då?
Ja, jag tror det är mer där nere.
För det är risk att det är utblommat.
Ja, nu har det varit så varmt med ju så.
Ja, för 2 veckor sedan var det nog betydligt mer blåvingar som flög här och parade sig och la sina ägg.
Flera av de här arterna vi inte såg finns i naturreservat runt om i Skåne. Totalt finns det 250 naturreservat i Skåne och de upptar knappt 3% av landytan. Det största reservatet är ett vattenreservat utanför Falsterbo. Men antalet reservat ökar för varje år och som en avrundning av serien frågade vi naturvårdshandläggarna Gunilla Davidsson Lund och Magnus Berglund på Länsstyrelsen hur man resonerar när man beslutar att bilda nya naturreservat.
Dels så har vi ju formella uppdrag som vi får av regering och riksdag. Vi får ju till exempel regleringsbrev varje år, vilket andra myndigheter också får. Och där står det att vi ska jobba med biologisk mångfald och skydda olika typer av naturområden. Och det kan då finnas speciella utpekande specialuppdrag att vi i Skåne till exempel ska skydda även tätortsnära natur. Och då är syftet ofta att man vill främja friluftslivet. Men sen finns det också ett etiskt ansvar kan man säga att vi har ett ansvar att inte utrota växt- och djurarter till exempel.
Men lyckas man med det då? Det försvinner ju, läser man, massor med olika arter varje år.
Ja, det är ju det här med att skydda natur, det är ju en del i ett större arbete för att bevara den biologiska mångfalden. Och, det är ju en, kan man väl säga, en kamp med tiden också. Att det försvinner arter hela tiden, det gör det, över hela jorden. Men, och då försöker vi ju skydda också så mycket vi kan. I Skåne skyddar vi väl ett 10-tal naturreservat om året ungefär. Och i hela landet blir det ganska mycket.
Men när man bildar naturreservat, vad är det så att säga för tid man vill skydda? Vad är det så att säga man vill ha kvar?
Ja, det är ju väldigt svårt faktiskt att säga, för det är nog väldigt olika. Det beror ju på vilka värden som finns i området. Och sen är det nog så att det är kanske inte så bra att bestämma sig för att det är just bara en tidsepok och ha samma skötsel överallt. I ett område kanske det är en skötsel som man hade på 1800-talet som var ganska intensivt utnyttjat landskap som är det bästa för att bevara de hotade arter som finns där. I ett annat område så kan det ju vara den skötseln som kanske förekom på 1600-1700-talet som inte alltid var lika intensivt som är det bästa. Men jag tror nog att om man försöker variera det så mycket som möjligt så är det nog det bästa faktiskt. Det är inte... Man kan inte riktigt göra som på museum att man bestämmer sig för att här ska vi visa på hur man levde på 1800-talet med hus och redskap och dräkter, utan man får nog försöka variera och framförallt utgå ifrån vilka arter som finns där. Och sen med den kunskapen vi har idag då vi vet hur de här olika arternas ekologi är, försöka anpassa skötseln. När vi jobbar med ett område så försöker vi alltid att titta lite grann på den historiska markanvändningen. Och då tittar vi framförallt på gamla historiska kartor och ser vilken markanvändning det har varit. Om det har varit ängsmark eller utmark. Kanske det har till och med varit åkermark och legat i träda i många år för att sen plöjas upp igen. Och så får man försöka utifrån den kunskapen bilda sig en uppfattning om vad den bästa skötseln idag är. Men sen är det ju så att det kommer ny kunskap hela tiden om arter som gör att man får revidera skötselplanen och kanske föreslå nya skötselmetoder.
När man vill bilda ett naturreservat, vad är det som är det stora problemet då? Eller är det några stora problem? Är markägarna positiva eller negativa?
För det mesta så tycker jag att markägarna är positiva och kan känna sig lite stolta över att de har så ovanliga arter och speciella livsmiljöer på sin mark. Så att de flesta känner sig nog ganska stolta och tycker att det är lite kul. Och tycker det är roligt att få vara delaktig i processen, för vi samarbetar ju väldigt nära med markägarna förstås. Och med djurhållare och andra som är involverade i skötseln av marken. Sen så händer det ju för sig ibland att det finns markägare som inte är intresserade, som tycker att det kanske känns jobbigt att, ja, att de inte får förfoga över sin mark på samma sätt som de har gjort tidigare. Och kanske en gammal släktgård som man har haft i många generationer, och man tycker att vi har ju skött den här så bra, och det är ju därför värdena finns där förstås ju. Och det tycker vi är ju jättebra, men vi vill ju säkra den skötseln och trygga de värdena så att det långsiktigt kan skyddas. Men, och jag kan förstå att man kan uppleva det som lite jobbigt att man då från en myndighet kommer och vill lägga sig i. Men för det mesta så har vi väl positiva markägare.
Vad gäller för allmänheten i ett naturreservat? Vad får man göra och inte göra där?
Ja, det varierar väldigt mycket. När man bildar ett naturreservat så tittar man ju på vad har man för värden i just det här området. Och det ligger till grund för vilket syfte man har med naturreservatet. Och syftet i sin tur bestämmer vad man har för regler, vad man inte får göra i ett naturreservat. Så att är det då, har man värdefulla växter till exempel, då är det ofta förbud att plocka växter till exempel. Men det är ju inte så i alla naturreservat, utan många naturreservat i Skåne till exempel så bildar man det för att gynna friluftslivet. Många kommuner jobbar så till exempel. Och då kanske det inte alls finns några hinder för att plocka blommor och andra växter. I många fall så är det förbud att tälta, vilket man annars får göra enligt allemansrätten ju under ett dygn. Det kan finnas förbud att elda. Men man måste helt enkelt titta på skyltarna. Som, det finns ju i princip alltid en entré till naturreservaten där det finns information om reservatet och vad det gäller för regler just i det här området. Så det är viktigt att titta på det.
När man vill skydda då djur och natur, är det så att utseendet har betydelse? Alltså att ett gulligt djur är lättare att skydda, en vacker blomma är lättare att skydda än en som inte är lika gullig och vacker?
Ja, för vår del så ska det ju inte ha någon betydelse. Vi måste ju skydda alla hotade arter oavsett om de är gulliga eller ej. Men jag kan tänka mig att det är lättare att få acceptans hos allmänheten om man skyddar arter som kanske är lite gulligare än fladdermöss till exempel, som många tycker är ganska otäcka. Kanske inte lika lätt att få allmänheten att tycka att de ska vi värna om och bevara. Men Skåne har ju ett särskilt ansvar för vad vi säger, för vi har många fladdermusarter i Skåne. Och speciellt då i vissa delar där man har, där det förekommer många hotade arter. Och de har ett väldigt starkt skydd, så vi måste se till att bevara deras yngelområden och födosöksområden. Men ja, det är klart att det kanske är lättare att få folk att tycka att det är viktigt att bevara vackra blommor eller en stork till exempel, som många kanske har lite speciellt förhållande till. Grodor kan väl vara sådana arter som många också tycker är lite otäcka, men där har också Skåne ett särskilt ansvar eftersom vi har många olika hotade grodarter i Skåne.
Och storken äter ju upp grodorna. så att hur går det ihop sig?
Ja, det gör den ju förstås. Därför måste man ju se till att ha väldigt stora våtmarksarealer som, där vi kan ha många grodor, så spelar det nog inte så stor roll. Nej. Sen finns det ju förstås vissa grodarter som inte är lika ovanliga som andra, men jag tror att det där fungerar om man bara har tillräckligt stora arealer helt enkelt.
Det kan inte bli sån här konkurrenssituation då att den ovanliga storken äter upp den ovanliga grodan. Vem ska räddas?
Ja, vem ska räddas? Ja. Nej, jag har inte... Det är klart att den situationen kan uppstå. Jag vet inte om just mellan stork och groda, men det finns säkert andra arter där den situationen kan uppstå, där man ställs inför det dilemmat att man... Om man gynnar den ena arten med någon åtgärd så kommer man att missgynna den andra arten som också är väldigt hotad. Och då kan det ju bli lite knepigt att bestämma sig för vem ska man skydda. Och ibland kanske det händer att man försöker kompromissa och göra något mitt emellan, och då kanske det inte blir bra för någon av arterna. Men det är jättesvåra frågor och det får man ta ställning till från fall till fall och titta lite grann på landskapet, hur det ser ut runt omkring förstås. Om det finns värdekärnor för den ena arten i närheten så kanske det är bättre att satsa på den.
Oftast är det ju inte så att det är en art som står mot en, som äter upp en annan, utan det kan ju vara då en grupp av arter som har ett krav på en speciell miljö, och så finns det en annan grupp av arter som, ja, låt säga en grupp av arter kanske vill ha en väldigt tät mörk skog, medan en annan grupp är mer beroende av att marken sköts. Och då gäller det ju att välja här, vad är viktigast i just det här fallet. Och då får man göra som Gunilla sa, att man får titta på hela landskapet, hur ser det ut omkring. Och om det finns viktiga områden i närheten som man kan knyta samman till ett, så det blir ett stort sammanhängande område som har större betydelse än den enskilda delen så att säga. Så just det här exemplet med att storkar äter grodor är nog inget problem. Däremot välja vilken hävd som är viktigast här i just det här enskilda fallet. Eller om det kanske till och med det bästa är att lämna till fri utveckling här då, så att skogen får utvecklas helt fritt. Det är sådana val vi måste ta ställning till.
Ni håller ju båda på att bilda nya naturreservat. Var kommer det att bli naturreservat härnäst? Var håller du på någonstans, Gunilla?
Ja, jag håller på i en hel del i Fyledalen nu och i utkanten av Fyledalen. Jag håller på med en naturbetesmark som heter Asmåsabetet, eller Betlehems utmark kallar många området för också. Som är en jättefin gammal betesmarka med gamla solitära träd och fina buskmarker, och framförallt så har det varit ett gammalt känt område för lövgroda, som ju tidigare var en väldigt ovanlig grodart i Skåne, men där man har jobbat jättemycket med insatser för att gynna den arten, och vi har lyckats så pass bra så att den arten finns inte med på rödlistan längre. Och det är ju väldigt kul när det går så bra. Och sen finns det klockgroda i, framförallt i området runt omkring, men har även observerats inom området. Det finns också lite hotade fladdermössarter där som vi får tänka på vid skötseln också, som vill ha gammal skog. Så att det finns inslag med lövsumpskogar där det finns mycket död ved och sånt, och sprickor i bark där fladdermössen gärna sitter och gömmer sig. Ja, det är ett väldigt mosaikartat område, ja. Men det är betesmark alltihopa, så om man är rädd för betesdjur så är det kanske inte så lämpligt att gå dit på sommaren i alla fall. Men...
Och du, vad är ditt nästa naturreservat?
Ja, det är ett område i Tomelilla kommun som heter Onslunda sten. Och där har vi inte nått så långt än. Det är många markägare som är involverade, så att vi måste prata med dem först och komma överens med dem. Men i alla fall Onslunda sten är ett väldigt speciellt område kan man säga, för att där finns en väldigt speciell bokskog som är flerstammig, vilket innebär att bokarna ser ut nästan som hasselbuskar, de med flera stammar som går ihop vid basen. Och det har att göra med antagligen att man har haft en speciell markanvändning här långt tillbaka, framförallt under 1800-talet, som kallas skottskogsskötsel, där man har behövt klenvirke, så man har kapat träden nere vid marken kontinuerligt för att få upp det här klenvirket då. Och det blir en liten utmaning att komma fram till hur vi ska bevara det här på lång sikt, behålla den här flerstammigheten så det inte blir en bokskog som alla andra.
Ni får gå och kapa dem varje år då?
Ja, eller kanske inte varje år, men vad som är problemet just i Unslunda sten då när det gäller det skötseln, det är att det är så länge sedan man kapade träden senast. Så vi vet inte ens om de skjuter skott så, som de gjorde tidigare. För bok är ett sådant trädslag som normalt inte skjuter skott när man kapar trädet ner vid marken. Så att det kan vara att det är speciella gamla genetiska egenskaper då på de här träden vid Unslunda sten. Medan man på många andra håll i Skåne så har vi tagit in träslag från kontinenten, från Tyskland och längre söderut för att ge det bästa virket. De här bokarna kanske inte ger så bra virke att bygga möbler av, men det har inte heller varit funktionen här, utan det har varit det här klena virket som har varit betydelsefullt i det gamla bondesamhället helt enkelt. Man använde det både för ved som bränsle och byggnadsmaterial till husen i Skåne.
Det finns så där en 250 naturreservat i Skåne. Det låter ju väldigt, väldigt mycket. Hur ska man veta vilket man ska besöka om man vill ha en naturupplevelse? Hur får man reda på sånt?
Ja, dels så kan man ju leta efter information på vår hemsida. Där har vi information om våra skyddade områden. Men sen har vi också nu i år gett ut en liten utflyktsguide till Skånes naturreservat som vi delar ut gratis. Som är väldigt trevlig, och där har vi försökt att lyfta fram en hel del områden som kanske inte är så kända hos allmänheten. För det är ju alltid så att många känner till, ja, till exempel Brösarps backa som är ett väldigt populärt område som många åker till. Men vi har ju så många andra naturreservat som är minst lika fina. Och då har vi försökt göra en sammanställning här. Så här har vi tagit med de som kanske inte är så uppmärksammade. Vi har förstås också med de här som är populära. Men ja, det är en trevlig bok med lite kort text om området som beskriver vad det finns där och en karta som man ska kunna hitta dit och en liten fin bild på hur det kan se ut i området.
Finns den inläst? Eller tillgänglig?
Nej, tyvärr finns det inte. Det finns väldigt lite information som är inläst och jag tror inte att det finns särskilt mycket på Naturvårdsverket heller. Sen har vi också varje år, eller vi har gjort de senaste åren, jag tror det är tredje året i år som vi har erbjudit ett naturguidningsprogram. Och då samarbetar vi med många ideella föreningar och som kan erbjuda guidade vandringar i skyddade områden. Och då sammanställer vi ett program som vi delar ut, försöker dela ut så brett som möjligt. Ja. Och det är ju öppet för alla som vill komma på de vandringarna. Och då ibland är det vi här från Länsstyrelsen som är med och guidar, men ofta är det ju då föreningarna som anordnar guidningar. Så det är väldigt olika. Men det har väl varit ganska så uppskattat och populärt.
Det sa naturvårdshandläggare Gunilla Davidsson Lund, och vi hörde också hennes kollega Magnus Berglund. Reporter var Birgitta Fredén. Och har du missat någon raring som vi haft med i sommarserien, eller du vill höra dem igen helt enkelt, så har vi nu samlat allihop och länkar till dem under rubriken Veckans tips på vår hemsida skanestaltidning.se. Och de här naturguidningarna som nämndes i inslaget, det är flera stycken sådana som återstår under hösten. Varje lördag och söndag i september och varje lördag i oktober är det fågelskådning i lagom tempo vid Falsterbo fyr med PG Benz. Ingen förhandsanmälan krävs och man kan komma när man vill efter klockan 8 på morgonen. Den 29 september kan man följa med ornitologen Anders Ekstrand på fågelskådning i Fulltofta Naturcentrum klockan 9 till 11. Varje söndag i september får man hjälp att artbestämma de svampar man hittat på områdeskontoret i Snogeholms strövområde mellan klockan 10 och 14. Den 28 september kan man följa med svampexperten Per Gunnarsson på en svamputflykt i Bockeboda klockan 9.30. Varje söndag i september ordnas också guidade vandringar i Stens huvuds nationalpark. Det kostar 25 kronor och startar vid Naturum klockan 10. På söndag den 8 september, nu på söndag alltså, då blir det också en guidad vandring längs brottets bana, det vill säga från Hörsmölla till Stanstorps stenbrott med start klockan 14. Mer information om naturguidningarna kan man få av Maria Sandell på Länsstyrelsen och hon har telefon 040 25 22 31. Med henne kan man också diskutera möjligheten att ordna speciella guidningar just för synskadade.